Hej och välkomna till avsnitt 94 av Modiga människor. Med mig idag så har jag barnmorskan Maria Ekstotter. Och samtalet kommer att kretsa kring anknytning. Men först en kort information bara om kanalen. Att avsnitten ligger ju, de går ju ut på Facebook nu och på YouTube. Men de finns även på Rumble, Spotify och Podbean. Och kanalen har ju då en egen hemsida på, som heter modigamänniskor.se. Och jag påminner också om att kanalen behöver ert stöd, både ekonomiskt men också att ni delar avsnitten vidare. Så kan den växa. Men nu till dig, Maria, ska vi se här. Hej och välkommen! Som sagt, Maria Ekdotter, barnmorska sedan mer än 30 år. Eller hur? Jag räknade lite. Du är utbildad steg 1 i psykoterapi. Du är mindfulnesslärare. Med betoning, eller hur, på stressreduktion. Och sen så har du jobbat sedan ett tag på något som kallas för en Aurora-mottagning. Och som är för, ja, med, i första hand då för, kan man säga, förlossningsrädda kvinnor.
Just det.
Och samtalet idag kommer vi röra oss kring anknytning och betydelsen av anknytning. Och, så att det...
Läkare.
Ja.
Precis.
Så. Ja... Så hur jag tänker så här, när kom du först i kontakt med begreppet anknytning?
Jag minns att det var när jag var barnmorska redan. Eller jag var barnmorska och såg nog på BB att det var lite olika hur kvinnor tog till sig sina barn. Och då tänkte jag att man kan kompensera om det är, har blivit en dålig start. Man kan, det går alltid att kompensera om man har missat det viktiga starten. Så många har ju lärt sig i alla utbildningar och förberedelser att hur viktig den här första kontakten är. Och då kände jag att, och förstod att det här kan man kompensera. För det hade jag lärt mig på barnmorskeutbildningen. Och det var väldigt ny kunskap då. Så det började redan tidigt.
Men började du läsa på då? Liksom ta reda på mer?
Det intressanta var ju att jag själv fick då vara med om det här. Att jag födde mitt första barn, blev sjuk. Det blev allt som jag inte ville som barnmorska. Jag ville föda barn. Jag ville verkligen... prova hur det var första gången. Och så blev det sånt sjuk, kejsarsnitt, barn på barnavdelning och inte anknytning direkt. Men då gjorde jag som jag hade lärt mig på utbildningen. Jag hade lärt mig att man skulle vara hud mot hud. Vilket de andra kvinnorna i salen inte gjorde. För det var ingen kunskap. Så de hade sina barn i knä, påklädda. Jag klädde av henne när jag kom till avdelningen. Stoppa in henne i... här. Och så efter 2 veckor så var det ingen som fick ta henne. Då var det liksom, det var verkligen så som att då satt den där. Så jag fick testa det här verkligen. Och så efter det så kände jag att det här kan man jobba med, man kan kompensera det här. Det är så otroligt viktigt för allt. Och sen, ja, så det startade så. Och sen har jag bara läst och fångat upp. Och jag menar under min utbildning till terapeut så var det också om anknytningsteori och
ja. Ja, men jag tänker
sen ja. Alla exempel som går det här liksom. Ja.
Ja, men jag tänker att det ofta är så. Alltså man får fatt på någonting och sen är det någonting som personligt berör en som gör att man kanske får ett ännu djupare intresse.
Absolut. Jag tror att det är så. Ja, absolut.
Men Så att det jag hörde är att anknytning från allra första stund är betydelsefull.
Ja, det är det ju. Och det är ett biologiskt system som naturen har utvecklat för vår överlevnad. Så att det är ingenting som vi, det bara händer eller liksom. Det är väldigt mycket biologi i, och det är också väldigt värdefullt för att förklara för kvinnor som inte har det här hur man kan gå vidare. Men det är ju en ren överlevnad från början, för det lilla barnet kan inte klara sig. Det nyfödda barnet är väldigt outvecklat. Och vill vi inte ha barnet nära oss hela tiden, så skapar ju det trauma i barnet också. Så att det är liksom byggt på att vi ska vilja ha det här barnet nära oss. Och då har vi ju som hormoner i kroppen som hjälper oss. Men de kan också hjälpa oss om vi har liksom, är stressade eller rädda eller har påverkade på olika sätt. Så att det är byggt på att vi ska lära oss och älska det här barnet och tycka om. Vi behöver inte göra det. Det är inte, absolut inte alltid från starten, direkt första timmen, första dagarna, utan det växer. Men man kan se väldigt tydligt att ibland, så de kvinnor som får sitt andra barn, så kan det vara lättare att knyta an, för att man har, liksom, man är redan mamma och så. Så att det är något vi tränar upp oss också, verkar det som.
Men för att egentligen, jag menar, det har ju blivit vanligare ändå att jag hör begreppet anknytning. Men det är ju ändå så upplever jag att det talas inte jättemycket om det. Och när jag liksom ser mig omkring så finns det också, jag ska inte säga ett motstånd, men att ibland så hör jag att det spelar inte så stor roll. Det här med anknytning och...
Ja, nej, det är en generationsfråga. Alltså det är liksom samhällsfråga egentligen, hur det har blivit så här. Vi är upptagna med oss själva. Vi är mer upptagna med att, vad heter det, egen tid, sociala medier. Allt det här som för en... Alltså det är bara en generation sedan det inte fanns. Jag säger inte att det var extremt mycket bättre då, men det har absolut hänt någonting. Och är du starkt anknuten till ditt barn, så är det få som lämnar barnet en vecka och åker på semester innan barnet är flera år. Sen kan du åka några timmar och någon dag, jag menar, ju äldre barnet blir. Men först, man hör ibland att man åker bort en vecka första året, och det är för att man själv har behov av det, men det är ingenting som barnet vill, så att säga. För det blir brott i den här anknytningen. Så att, nej, jag tror jag håller med att det pratas för lite om det. Men samtidigt hör man ordet mycket mer idag. Att man, kvinnor kommer och säger, jag känner ingenting, jag har inte knutit an till mitt barn i magen, säger de ibland. När jag träffar dem. Och då känner inte jag mig så orolig, för det är inte alls alla som älskar sin graviditet och sitt barn i magen. Det finns verkligen de som gör det. Men alla känner inte den där anknytningen till barnet i magen. Och jag menar, fråga de som väntar sitt andra eller tredje barn. De hinner knappt tänka på sin graviditet, för de har sitt första barn som de... Så att det är inte ett krav eller ett måste att du måste liksom börja där. Utan det är ju när barnet sen kommer till dig som systemet måste få fungera. Annars så blir det ju liksom någonting som stör den här anknytningen.
Men jag tänker så här, du pratar om brott i anknytning. Kan du utveckla det lite mer? Och du nämnde just ett ganska tidigt, ett barnet har inte hunnit fylla ett. Och föräldern åker iväg.
Jag kan mest berätta om, det är ju de kvinnor jag träffar på Aurora-mottagning eller samtalsmottagning, som det också heter, som egentligen alla sjukhus har. Och vi som jobbar där, vi träffar kvinnor under graviditet som är rädd för förlossning och rädd att föda. Sen träffar vi också, som vi kallar postpartum-samtal, kvinnor som har haft en svår förlossning, en dålig upplevelse, en traumatisk upplevelse. Så dels i den gruppen, och den gruppen kan, då kan de komma liksom 5-6 veckor efter, ibland ännu tidigare om man känner att man fångar upp behovet. Och då handlar det ju om, alltså frågan om, dels gå igenom förlossningsupplevelsen och sen fråga om vilka känslomässiga band de har. Hur känns med barnet? Hur roligt är det att vara mamma? Hur starkt känner du för det här barnet nu? Och egentligen, när jag pratar nu så tänker jag så här, det är också så här, den gruppen som egentligen är större, det är den gruppen som väntar sitt andra barn och kommer och hade en svår förlossning första gången och vi går igenom den. Och då frågar jag samma fråga, hur känns det mellan dig och ditt barn? Och jag har en lite specifik sätt att fråga det, så att jag fångar upp liksom, var det skillnad första månaderna och nu barnet 2 år, du väntar ditt andra barn. Och då, det är så otroligt intressant, för kvinnor kan, de vet exakt om när det saknas lite, eller jag älskar honom överallt. Alltså det är så otroligt tydligt hur de svarar, att då, men jag älskar honom, men det saknas, alltså de vet om det saknas lite. Och det här saknas, det är att det är fullt, och vi, men vi älskar dem, hur jobbigt det än är. Jag kan säga att det är jättejobbigt, jag älskar honom. Jag älskar mig. Så att, och det är förstås någonting man bygger upp. Men så det är egentligen det nyfödda barnet som har ett brott. Och det här tvååriga barnet som också har det. Och jag säger ungefär samma saker till dem. Och det jag säger är att det första de får göra är att berätta sin upplevelse om den förlossningen. Och jag kan nog säga att i de fall där det är någonting med känslan till barnet, då har det varit en traumatisk upplevelse. Själva fysiologiskt kan det ha varit normalt. Det kan ha varit en helt normal förlossning, förlossningsmässigt sett, obstetriskt sett som vi säger. Men den inre upplevelsen, det kan också ha varit en komplicerad förlossning. Men det är inte det som det hänger på, det är hennes inre upplevelse. Och har hon varit riktigt stressad och rädd, så får hon inte den här explosiva utsöndringen av oxytocinet. Det är oxytocinet som binder ihop människor. Det är själva navet i det här. Och det är det hormonet som hjälper oss binda och ihop oss i vår partner. När vi kramas och kysser och har sex. Och utan det så skulle vi liksom inte börja älska så mycket. Vi kan ju älska på olika sätt förstås. Men det är verkligen oxytocinet. Vi mår bra tillsammans, slappnar av, äter gott och liksom hittar den här connection. Eller om man har en hund så börjar vi klappa. Ja, men då flödar också oxytocinet. Och om det här blockeras, vilket det görs lätt av stress och rädsla. Och det är också överlevnad. Är jag avslappnad och mår bra, och så blir dörren flyger upp, oxytocinet är borta. Så oxytocinet är lugn och ro hormonet och det är mer blygt, lite skyggare hormon än adrenalinet och kortisolet. För det är det här överlevnad, det går före. Så meningen som naturen har skapat, så är det att vi ska må bra när vi föder. Det är utmanande, det kan vara tröttande, det kan vara intensivt. Men meningen är att vi inte ska vara rädda, att oxytocinet ska flöda. Och så får jag direkt en koppling till det här barnet. så här, nej, du, man vill inte bli av med det liksom. Men är jag stressad och rädd så blockeras oxytocinet och den här anknytningen startar inte. Just även efter ett kejsarsnitt så får man inte den här massiva utsöndringen heller, utan då bygger man upp det genom hud, att barnet läggs hud mot hud, och barnet har också ett beteende att knyta an. Så det tittar, det så krafsar, det vill liksom leta efter mat, så barnet har ett beteende att knyta an till sin vårdgivare, till sin anknytningsperson. Så, och då kan jag förklara att för kvinnan att det var inte du som gjorde fel eller inte gjorde någonting, utan det var biologiskt sett så var det omöjligt där och då. Du hade inte oxytocinet. För många kommer och säger att de har skuld över att de inte älskar sitt barn. Eller skuld, att det känns lite jobbigt. De tycker om barnet, de vårdar barnet. Det ökar mer och mer, ju mer tiden går, vilket är jättepositivt. Men det saknas någonting. Och då ibland då frågar jag, finns det en skuld i det här? Liksom? Ja, jag skulle ha gjort annorlunda. Och jag skulle så här, Det här är ju mitt sätt så att säga. Jag menar, det kan finnas de som jobbar på säger något annat till kvinnan. Men det här säger jag, och jag har väldigt erfarenhet av att det hjälper. Då blir jag väldigt så här tydlig. Skuld finns inte på kartan. Så den kan vi bara, jag kan ta den här nu. Tack. Så, det som finns, om det har blivit ett brott. Eller om jag har varit rädd och stressad och inte känt det här starka. Och inte byggt upp det. Det är sorg. Ja, men jag, då, många säger att jag missade de där första dagarna. Och... ja, så är det. Men nu har du honom. Nu har du henne. Mm. Så att de här dagarna, de kommer inte tillbaka. Och jag menar, och om du kan, många kan, vissa svårare, men tillåta sorgen. Och sörja, bli ledsen över det. Det kan också vara besvikelse att jag kanske inte fick den stöd jag ville under förlossningen, födandet. Det kan vara ilska över någonting. Så det kan vara fler känslor. Men för mig är det inte skuld, utan det är andra känslor som är väldigt... Det blir väldigt fritt mellan bebis och mamma om... det där, om man släpper det där. Om man tillåter sig att släppa det där. För att flera de uttrycker att det är någonting mellan mig och barnet. Det var till och med en kvinna som sa, det är som en glasvägg mellan mig och barnet. Och när hon fick hjälp att släppa den där väggen. Nu blev jag nästan rörd. För då sa hon så här. Jag tror jag vill döpa henne till Aurora. Jag minns det så extremt tydligt. För att det var som. Och så kan man liksom komma närmare. Och jag brukar också säga att. Du kan ha barnet där och gråta. Att sorg är en ren känsla. Det är ingen stress. För många är rädda att gråta med sitt barn. Då ska de lägga bort barnet och så ska de gå i ett annat rum och gråta. Men du kan ha barnet där, titta på det här och så tillåta det här som kommer. Så det är bara en ren känsla som barnet klarar av att vara med om. Så att... vill att jag känner att jag bara pratar. Vill att jag kan säga några saker som de får tips om.
Jättegärna.
Dels ser du att om det finns känslor runt födandet. Att släppa det. Och det händer, det är extremt ovanligt. Men att man känner att barnet har orsakat det här. Det är extremt ovanligt. Men om det är så, verkligen se det här oskuldsfulla barnet. Barnet har ingenting på så sätt med födandet att göra. Det kommer till dig. Det vill komma till dig. Liksom. Att man försöker se det så. Att acceptera det som skett, det gör man ju inte en handvändning, men det är liksom ett steg, alltså småningom så här. Så här blev det för mig. Och nu är vi här. Vad kan jag nu? Och då är det ju att börja använda sina sinnen mer än sin tanke. För att det kan vara liksom lätt att man är mycket i tanken, och om man mår man inte helt bra så är man också extremt mycket mer i tanken än i känslan i kroppen. Och då tipsar jag om att använda dina sinnen att titta på bebisen. Så där otroligt närvarande försök att, nej men oj vilka ögon, idag har du ännu längre ögonfransar. Som att du tittar på nytt varje dag. Titta på, ja men på kroppen och titta på fingrarna och så här, ja men det här miraklet, det har varit i min kropp. Alltså verkligen så här, ta till in det. Det är, jag kan fortfarande inte förstå att det händer efter 30 år. Ja, det går liksom inte, ingen kan förstå det. Så att det är bara att acceptera också. Nästa steg är att lyssna på de här... När barnet äter, om du ammar eller om du äter flaskmatar så att den klunkar, den snusar om du sover. Att verkligen rikta sin uppmärksamhet mot att lyssna. Och en annan viktig del som är, kan man göra med även tvååringar och ettåringar, tvååringar, treåringar och ännu äldre. Är att använda beröring. Och att då alltså fokusera på känslan i din hand när du rör ditt barn. Och känna värmen och den här sammetslena huden. För det är så lätt att vi, nej men vi kan byta blöja och så ja, vi ska leka idag. Och jag menar det är också en kommunikation som barnet behöver. Och verkligen interagera med barn. Men använda sig av att sin uppmärksamhet på nya sätt. Att verkligen känna den här huden. Och så här, det som vi gör automatiskt. Men att göra det på ett mer medvetet, närvarande sätt. Det förstärker oxytocinet och närheten till barnet. Och som ett stort barn så brukar jag säga så här. När du har barnet och läser saga så kan du massera på ryggen. Du kan också benämna, nej men oj vilka fina armar eller händer eller hår du har, eller verkligen titta på barnet. Du kan, när barnet badar så kan du bada och liksom tvåla in barnet också på ett mer närvarande sätt. För ofta gör vi så, vi gör ju allting automatiskt, väldigt mycket, inte all, väldigt mycket automatiskt. Så att det går på autopilot. Så att stanna. Gör det på ett nytt sätt. Och testa. Gör det liksom inte ett... Det handlar ju också väldigt mycket om att inte döma dig själv. Utan... Men jag är inte bra på det. Jo, men du gjorde det en liten stund. Det var jättebra. Så var tacksam för de små stunderna. Och det har jag hört har väldigt stor effekt. Så... Kvinnor kommer tillbaka och säger att det känns helt annorlunda, det känns starkare, det känns, ja. För det är också så, om du får ett syskon som du inte har knutit an fullt ut till, så kommer, och så knyter du an till nästa barn starkt, då kommer deras relation påverkas negativt. Så att det betyder så otroligt mycket. Och samtidigt, vi gör ju det vi förmår. Vi kan ju inte göra mycket mer, men vi kan liksom ta reda på, kan jag göra mer? Finns det några övningar? Finns det någonting jag kan göra? Liksom? Och det finns ju saker vi kan läka oss själva. Det är så.
Mm. Men jag tänker just nu, det här samtalet till exempel. Och det som slår mig är ju information. Alltså hur avgörande information är. Anknytning ska ju inte bara vara liksom för någon som är yrkesarbetande, utan jag tänker att vi borde prata om det mycket mer. Jag tänker så här, på BVC, på mödravård, i skolan. Tänk om man hade anknytning på schemat, man pratar om så här, jag bara tänker så här, wow, vilken värld vi skulle kunna öppna om vi Om vi plockar in andra saker på schemat.
Ja, livskunskap. Ja, absolut.
Ja, förlåt, jag ville bara plocka in ordet skuld i det här också. Så här. Mm. För det är ju också så, precis som du sa, den här glasväggen emellan. Och många gånger är det ju för att, alltså vi har ju brist på information och vi kanske själva har en mindre bra anknytning.
Så
möter vi någon som kan förklara och som kan berätta. Så tänker jag så här, vad viktig du är, Maria. Vad viktig du är som finns där ute för de här nyblivna mödrarna.
Nej, men det är ju... och jag önskar att vi var fler som kunde jobba på det här sättet, för att det är ju inget svårt, men någonstans måste man ändå förstå själva sambandet. Så är det ju. Och det är ganska enkla saker som hjälper. Och det är som du säger, information. Man skulle kunna ha skriva ner det, typ. Du vet, så här. Och så på mödravården. Och den här stora omställningen som vi pratar om, som det är. Att jag tror man kunde prata ännu mer om det. Att verkligen är det möjligt att ge barnet den här tiden det behöver. För idag hör man att det är svårt. Det är svårt att ge, för det är otrolig omställning och det går inte ens att föreställa sig och vad mycket behov det här barnet har liksom. Men vad barnet också får om man är där och tar emot från barnet, och jag tänker också, för jag hör nu att nej, men jag behöver egen tid och men kan vi ge det här barnet det här första året speciellt typ det behöver. Och nu kan jag ju prata om, det finns absolut som du säger, folk som själva har någonting med sig. Och där, man kan inte generalisera när man pratar om det här. Det finns ju liksom de som behöver extra stöd från andra vuxna. Jag menar, de som är ensamstående, då tror jag att det är ganska tufft om man inte har socialt nätverk och så. För att vi behöver avlastning. Nu har jag hållit den här bebisen hela dagen, kan du ta henne så jag får duscha liksom. Det behöver vi. Vi behöver stunder och så. Men ändå att förstå barnets behov och vad som händer i förlängningen i livet. Jag menar, när barnen växer upp. Jag menar, det är det vi vill, tänker jag, om vi skaffar barn och vi får barn. Att vi vill vara med om den här resan. Sen flyttar de hemifrån och då har vi liksom, wow, hela livet igen och göra vad vi vill och helt fria. Mm. Och då kommer nästa steg. Ja, men då kommer barnbarnen, förhoppningsvis. Det vet vi inte, men om vi har tur så kommer de. Då är det nästa steg. Och det är där liksom, det är hela den här cykeln som... Mm. Så att det gäller att inte titta så snävt. Nu är det så här, nu är det för jobbigt. Jag måste... Och måste jag det, då får jag uttrycka det behovet och lösa det. Kanske med mer stöd och mer hjälp eller information eller vad du säger.
Men också tänker jag ytterligare en sak. Alltså så här, som jag då jobbar som doula. Så någonting som jag själv har tagit med mig från mitt eget föräldraskap är att jag brukar prata framförallt med dem som ska ha första barnet.
Ja.
Och du var ju inne på det redan nu, att men ta hand om er som par. Tänk på nu att när ni går på bio så kanske det är sista gången som ni gör det som bara som par. Nästa gång ni går på bio så är ni liksom en familj som har utökats. Och jag, för jag fick det rådet så här, när vi väntade först att ja, men, så här, sista veckan in, liksom, vi funderade jättemycket kring det. Så att, och jag menar, man kan ändå aldrig förbereda sig fullt ut för, när man får ett barn. Men för det blir ju aldrig, alltså, man är ju en till. Man är ju en till. Och det här, det alltså så här, min upplevelse, så här, det finns, alltså det är ju hela skalan. Det är ju väldigt medvetna föräldrar. Men också något omedvetet som vi kan, liksom, som folk slänger sig med. Ja, men där du nämnde det här, jag behöver egen tid då. Och kanske också en föreställning om att man inte vill liksom lämna det gamla, utan det ska vara som förr. Mm. Vilket faktiskt är ju helt omöjligt med barn. Det går ju inte.
Nej.
Ja.
Nej, jag tänker på att jag... Det nu känns det som att jag har pratat om mamman. Det känns så liksom hela tiden. Och jag menar egentligen... Alltså, jag menar att man är flera. Och det är en partner. Det är en pappa. Ibland är det en annan partner. Och barnet knyter an till flera personer. Mm. Så att den partnern, pappan, är också viktig förstås. Att, det, att mamman får de här stunderna. Och då knyter partnern an till sitt barn. Så att han eller hon behöver ju också de här stunderna tillsammans. Och det är så man delar upp det liksom. Att man får lite respit, man får lite andrum, man får gå och duscha och man får äta. Så att när barnet är nöjt. Men vi ska inte sticka under stol med att mamman, kvinnan som har fött barnet, är den primära anknytningspersonen.
Mm.
Så att, att om det har liksom blivit stört någonting, så är det väldigt viktigt att läka. För barnets relation och för deras relation. Så den andra partnern, den anknytningen, ibland går det ganska snabbt också idag för att vi delar upp det mer, men annars så tar den längre tid, och det är inget konstigt, det är så det är, att den anknytningen, innan den verkligen sitter jättestarkt, det kan ta, ja, det går inte att säga någon tid, men den speciellt en generation sen, då tog den mer och mer tid. Nu när man delar ännu mer på det, så går den fortare. För det handlar ju om den här kontakten, att ha barnet hos sig. Och där är också oxytocinet igen. Det som man har normalt efter en förlossning, som är inte traumatisk att säga för mamman eller... Men det är det hormonet som sen hjälper till när vi läker det här. Och jag hörde på Kerstin Uvnäs Moberg alldeles nyligen. Hon som har forskat om oxytocin i 30 år. Och hon kallade, det kallades modershormonet från början. Och hon har lämnat det. Hon säger att det är ett hälsohormon som både man och kvinna har. Som har otroligt många effekter. Också läkande effekter på kroppen. Och där kommer ju amningen in som en del i det här byggandet av anknytning. För varje amningstillfälle så har du en peak av oxytocin. Och det ger dels... kopplar det in lugn och ro-systemet, det parasympatiska nervsystemet, så att mamman blir slappnad av. Dels har en beteendepåverkan, så att hon blir intresserad av den här människan hon har framför sig. Så att kan jag amma, så är det en fördel i det här. Kan jag inte amma och mat där med flaska, då är ju att föredra att man har barnet nära sig och tar de här stunderna och slappnar av tillsammans och tittar. Mm. För det kan ju vara lättare att man gör det på olika sätt då. Och då delas det också upp mer. Det är så det är. Men för att få hjälp av kroppen. kroppen, så är de här stunderna väldigt värdefulla. Du får ju liksom av din biologi i det här. Och ja, men det är som det är med amning, att det är komplicerat för många, och vi gör det bästa och vi löser det på det sätt som fungerar, för barnet måste må bra, mamma måste må bra och ha mat. Så att, men amningen i sig är ett hjälp i det här.
Varför är det så tabubelagt att prata om anknytning?
Jag känner inte att det är tabubelagt.
Mm. Det är ju jättebra, tycker jag. En bra att du får uppleva det. Men jag är ju både lite här och där. Och min upplevelse är att det jag har tagit del av är att det verkar finnas en grupp med föräldrar som blir ganska arga när man tar upp. Till exempel så det här som du pratade om, brott i anknytning och
Tänker du på amningen? Att,
nej, inte amning alls, utan ja, men jag är ju, det här är jag personligen. Jag har inte varit ifrån mina barn på det viset. Och hade väldigt svårt att gå iväg och liksom lämna tidigt, så jag valde att inte göra det. Och har inte sovit borta många nätter sammanlagt från mina barn de senaste 9,5 åren då, som jag har varit förälder. Men det är också väldigt olika. Så.
Ja, jag tror att du menar nu. Mm. Ja, när det är lite skuldbelagt. Det här med att man lämnar ett mindre barnet. Och då kommer in på att, ja, nej, men det kan jag väl hålla med om. Att det är lite känsligt. Och ja, jag vet inte. Det verkar ju allting som själv inte. Jag vet inte egentligen. Det finns någon skuld där också. Eller bara känsla av att nej, men det löser sig. Det får, bara jag mår bra. Jag behöver må bra. Så jag måste åka iväg eller sådär. Men då finns inte, man tar inte in tillräckligt mycket information om barnets liksom behov och vad det här kan göra i anknytningen liksom. För att det påverkar ju också barnets framtida relationer. Anknytningen påverkar så otroligt, det påverkar hela livet. Och jag menar, många av oss har en undvikande anknytning för att vi inte har fått det vi har behövt, för att föräldern inte har varit tillgänglig. Det är ju ganska stor del som har den anknytningen. För att jag menar, vi är upptagna. När jag var liten var det typ bara tidningen. Nu är det mobiler. Och då att man inte skulle ta upp barnet. Man skulle få skrika. Man skulle äta var fjärde timme när jag var liten. Nu är det ju inte så. Men det kan vara andra saker. Och det har ju varit en period med. Ja, man ska lära barnet sova. Och såna saker. Och vissa av de här sakerna stressar barnet. Det är bara så. Mm.
Men 5-minuters-metoden.
Ja.
Vi behöver inte peka ut någon, men det är ju någon som, en del säger att den är väldigt effektiv och själv så knyter det sig i magen på mig.
Nej, men oavsett vad man eller vi säger i det här programmet eller i den här intervjun, så kommer ju någon för att 5-minuters-metoden har varit effektiv. Jag har bara läst om den, jag har vänner som har använt sig av den. Det barnet gör när man lägger barnet i ett rum, det är det första barnet vill, det första stresssvaret som en kropp, även en vuxen får som blir rädd eller så, det är att man söker sig till en annan. Och det är det första barnet gör, du vill ha kontakt. Och får du inte kontakt, då vill du liksom fly därifrån eller börja slåss och du sparkar och händer ingenting då kollapsar du. Det är en omedveten process i kroppen. Det är den svåra responsen som man kallar dissociation eller fris eller så. Och det är det barnet gör. att man stänger av. Och ja, det går inte så exakt vad det leder till, men avstängningar, ja. Jag vill inte gå in på det, men det är det som händer. Det är det vi ska vara medvetna om, att det är stressen som sätter igång. Mm. Och jag menar, ibland man hör att det är svårt för föräldrar att stanna, och de blir desperata och sådär. De behöver göra någonting och få respekt för det. Absolut, men man... Ja, det är inget enkelt svar.
Nej, men jag förstår. Och det är ju... Men precis.
Så jag frös. Freeze. Så jag kollapsade här.
Så, ser du mig nu?
Jag sa så här, ja. Du kollapsade.
Du gjorde det. Ja.
Ja.
Nej, men nu, jag tappade bort. Jo, men jag tänkte på barn. Barnet. Med fokus på, liksom betoning på barn. Så pratar vi ju ofta liksom om föräldrar. Men vad Som jag tänker, så är det ju mycket i samhället som jag upplever kanske inte alltid är skapat utifrån barnets bästa. Och du får svara på det du känner, men jag har ju dels följt utvecklingen, men jag har många väninnor som jobbar på förskola och de berättar ju vad som har hänt de senaste 20 åren. Mm. Att jag menar, för 15 år sedan så gick små barn på småbarnsavdelningen, de gick 9-3 max, alltså så det var korta dagar för små barn. Och nu några år senare så går inga barn nästan 9-3, utan man går långa dagar. Och i Stockholm är det ju ganska unikt att vi får lämna syskon när vi får en till. Ja, nu.
Ja.
Men det jag ville säga, så det handlar inte om skuld. Jag bara tänker så här, vad gör det med barnet? Så.
Ja, det är inte jag den bästa att svara på. Men jag tror absolut det gör någonting med barnet. Absolut. Om du har långa dagar, längre än en arbetsdag på dagis. Och sen beror det också på kvaliteten på dagis, om det finns personer som barnet knyter an till. Och det kan vara ganska svårt om det är en stor barngrupp på 1,5-åringar, sådär kan jag tänka mig. Så jag tror att många barn är stressade på dagis, absolut. Men det här är en jättekomplex fråga, med vad man behöver, vad man prioriterar och vad man fokuserar på. Är barnet 1,5-2 år och du får ett syskon, jag har ju lite svårt för att säga att det känns okej eller så här, att lämna sitt syskon på dagis när du är hemma med ett barn. Du är hemma föräldraledig, att ens systemet ställer upp det, skulle jag vilja säga. Men det har ju blivit en normalitet att man gör så att ja. Jag vet inte, det där är ju en stor fråga, men där finns ju psykologer som har svarat att det bästa och det är möjligt att barnet är hemma till 3 år. Och det är ju väldigt få som är det. För då har man lättare liksom, i den här andra världen och knyta an till och få komp. De börjar ju leka på ett helt nytt sätt liksom, sådär, från 2-3 år. Men ja, det finns ju mycket att säga. Jag kan inte riktigt svara på det, men jag har absolut, många barn är stressade.
Mm.
Och jag brukar säga, många tror som får ett syskon, jag träffar ju de som ska ha barn då. Om jag har möjlighet att liksom, tipsa dem om någonting. Ibland frågar de, nej men det bästa är, vi har hört att det bästa är att rutinerna följs. Så vi ska bara låta barnet fortsätta på dagis. Och då kan jag säga att det är ingen rutin att få ett syskon. Så att barnet, ha barnet hemma så att den ser vad ni gör och vänjer sig. Och sen kanske den efter några veckor tycker att det är jättetråkigt och vill gå på dagis. Så kan ni börja. Så det är mitt, men jag menar, där kan vi tycka olika och det har jag respekt för. Men det är mitt råd, att inte vara kvar i det där. Och inte lämna gråtande syskon när man går hem med sin bebis. Det tror jag påverkar relationen mellan bebis och syskon.
Mm.
För att det är också väldigt viktigt att den blir bra, den relationen, att man uppmuntrar den. Att, och man verkligen förstärker hur viktigt det första barnet är, så att han och hon känner sig viktigast nästan för att älska det här syskonet.
Nej, men det är det jag menar, jag tänker att det är så viktigt att prata och lyfta de här sakerna. Och sen så, vi människor, vi gör ju det vi gör i alla fall och fattar de beslut. Men ju mer information vi har och ju mer vi kanske så här, lyfter till exempel anknytning och vikten av anknytning. Och också med betoning på liksom att inte skuldbelägga. Men... jag visste ju personligen själv inte. Jag menar, nu med tredje barnet ett antal år senare så vet jag ju mycket, mycket mer. Och jag kan ju räkna upp hur många fel som helst som jag själv har gjort.
Ja, men så är det. Du gör ju ditt bästa efter din förmåga, tänker jag. Men information, absolut, gör ju en del. Men där är ju ganska intressant att... Det känns ju de som har en extremt stark anknytning utan att de kan någonting eller läst någonting. Mm. De gör ändå det bästa för barnet liksom.
Mm.
Men ibland, visst, vi kan prioritera om ibland. Med två heltids jobbande personer, några små barn, det går liksom inte ihop, skulle jag vilja säga. Och det verkar ju vara många som försöker göra så idag, att man ska ha rätt att jobba heltid båda, men man får liksom inte ihop det.
Ja, men det är det jag menar. Jag tänker så att jag ska få barn, alltså, och nu det här säger jag har inte rätt att göra allt som jag, alltså så här, då kommer det bli på bekostnad av någonting och antagligen min relation med barnet. Men jag fick upp en bild och jag säger inte så här rätt eller fel, men det var min starka instinkt med min nummer två. Då gick ändå han och hans syster hos en dagmamma, så det var en väldigt liten grupp. Och vi kommer och möter henne i en backe, och Moses som han heter, han är 2,5, då har ganska nyss blivit inskolad. Och han gråter och är helt förtvivlad. Och hon säger så här, nej men jag tar honom, så går du. Mm. Alltså så liksom ganska bryskt försöker liksom ta honom. Och hela min instinkt bara, så jag bara tar tillbaka honom.
Mm.
Och så säger, och så gick jag därifrån. För jag tänkte, jag kan inte göra det här. Jag kan inte lämna mitt barn gråtandes. Jag får styra om. Så. Det här är ju någonting som jag... Jag har pratat med just många föräldrar om det här, hur de kanske, och på ännu större förskolor, där personalen verkligen, ja, det här är inget ovanligt och inget unikt. Och jag hade möjligheten att styra om min dag.
Nej, men precis, ibland får man prioritera om liksom.
Nej, men jag tänkte också det här du pratade om, instinkt. Min instinkt var så stark. Så det, Jag kunde inte göra på något annat sätt.
Nej. Mm. Nej, men det är verkligen intressant. Mm. Mm. Det var jätteintressant när du säger instegen, eller jag vet inte om jag nämnde det, för att när mitt första barn som jag berättade då låg på avdelning, under 2 veckor så kunde jag lämna henne där. Sen satt jag hud mot hud varje dag, och sen efter 2 veckor, då var det som liksom, du hade på något sätt satt sig, då sa jag, lämna inte henne längre. Jag går inte härifrån. Även vatten. Alltså det var så tydligt. Så det, liksom, det var en stark känsla som hade infunnit sig. Liksom.
Mm.
Att, men ibland tar ju andra praktiska över. För, alltså förstår du? Så att det är en balansgång för många. Absolut.
Mm. Ja, jag förstår det. Det är ju så.
Det lönar sig att satsa på barnen. Det vet vi väl liksom. Och det lönar sig för framtiden. Och jag är inte den som kan sitta och säga vad som hur det påverkar liksom så, men det påverkar ju vad vi är med om, liksom, hur mycket stress vi har i våra kroppar, hur mycket stress de här små barnen har och vilka behov de får av det och vilka beteenden och sådär, så att det påverkar.
Så är det. Ja, men vi fick till det, Maria. Vi har pratat över 50 minuter. Men jag tänker så här, finns det någonting avslutande som du vill lägga till?
Jag vet inte. Jag tar det som kommer upp här. Jag träffar ju så många också stressade som inte mår bra under graviditet och ska föda och ibland och även efter, och då kan jag fråga så här, kramas du och din partner? Nej, det funkar inte nu och jag måste må bättre och så här. Då får du en övning av mig. Jag rekommenderar, jag säger ju aldrig vad folk ska göra, men jag rekommenderar att ni kramas varje dag i 15 sekunder. Okej. Och det är det här, stanna upp. Slappna av. Och fortsätt krama dina barn, dina tonårssöner varje dag. Jag tror jag gjorde det, för de är väldigt kramiga nu som vuxna. Jag fortsätter liksom. Det behöver inte vara något mer än att visa att du är där. Men det handlar, jag tror att du måste stanna upp. Och vi är så experter på automatiskt även när vi kramas. Så relax. Lite paus i vardagen för att få tillgång till biologiska hjälpen av oxytocinet.
Mm. Ja, vad fint. För det, bara, det slog mig nämligen igår med min äldsta dotter som är 9,5. Att det är ju lättare, alltså den treåringen som är där hela tiden. Alltså så här, hon får inte lika mycket kramar.
Mm.
Ja. Och vi satt i bilen igår och kramades väldigt länge. Och då kom tårarna faktiskt. Och så började hon berätta en massa saker. Mm. Och sen blev det jättebra. Så. Då tänkte jag så här, men gud, jag måste verkligen komma ihåg och krama henne mycket mer. Ja.
Mm. Och stanna upp på sängkanten där på äldre barnen. Att du, för det händer, de berättar ingenting om du går in snabbt och säger godnatt. Om du sätter, stannar. Så händer något. Mm. Så det är väl det. Ja.
Oh, tack så jättemycket, Maria. Tack. Ja, men jag har fått jättefina kommentarer här. Tack alla ni som har tittat. Och, ja. Så verkligen.
Hej då.
Hej då.